Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olösta mord, Sven Sjögren, del 27. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Bjöle. Stort tack till alla er som har skickat in tips till oss och alla som erbjuder sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som har hänt Björn och Sven. Ett av de tipsen kommer att vara med i det här avsnittet. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas, då ska du mejla vår grävgrupp på tips.olostamord@gmail.com. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Som jag nämnt tidigare så har grävgruppen varit aktiv i 10 år. Våren 2013 hade grävgruppen lyckats spåra upp Björn Adolfssons flickvän från tiden på kollot på Gotland. När grävgruppen ringde fick hon en smärre chock. Hon hade tagit Björns försvinnande hårt och mått mycket dåligt efter det. Sedan många år tillbaka hade hon trängt undan tankarna och minnena från den här tiden. Trots det gick hon med på att träffa Urban Järdek och Torbjörn Bremer på ett fik i Göteborg. Hon berättade att hon var född i Polen men att hon hade kommit till Sverige i slutet av 60-talet. Hon hade träffat Björn när hon studerade på Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö där Björn hade varit lärare. Hon hade också varit med på kollot på Gotland sommaren 1971 och 1972. Hösten 72 var hon och Björn inte längre ett par men de hade fortsatt att ha en hel del kontakt ända fram till våren 73. Tanken var att både hon och Björn skulle jobba på kollot även sommaren 1973. Hon vill minnas att hon hade fått reda på Björns försvinnande redan den 3 maj i samband med att hon kom till Växjö för att närvara på en återträff på folkhögskolan. Hon kan inte riktigt minnas när hon träffade Björn för sista gången men hon har en känsla av att det kan ha varit så lite som en vecka innan han försvann. Hon tror att hon var på ett möte i Stockholm inför sommarens kollo. Hon berättar, citat, "Inget av det här minns jag klart utom att Björn var med för att vinka av mig på centralen. Han gick bakom mig på tåget när jag letade efter min plats. Det fanns en person till. Jag har en känsla av att det var en man, någon jag kände. Kanske var det Lennart Engberg, han som var huvudansvarig för kolloverksamheten. Mötet på tåget upptar mina tankar rätt ofta. Björn sa något till mig och det var inte vad som helst eftersom han verkade rörd och generad. Men jag hörde inte vad han sa. Jag ser hans min framför mig fortfarande. Tyvärr, som så ofta då, låtsades jag inte om att jag inte hörde vad han sa. Tänk om det var något viktigt han sa inför det som hände sen." Slutcitat. Hon bekräftar att hon aldrig har blivit hörd av polisen. Hon tror att det var Lennart Engberg som hade pratat med polisen och avstyrt dem från att prata med henne efter att det hade framgått att hon inte visste någonting av värde. Polisen hade också lämnat ut Björns anteckningar till Lennart. Dessa anteckningar hade hon sen fått sitta en hel dag och gå igenom för att hitta de personer som Björn hade anställt till kollot. Efter att Björn försvann hade nämligen hon blivit utvald att ta över som kolloföreståndare för sommaren 1973. Hon förnekar bestämt att det skulle ha varit hon som skrev de mystiska breven till polisen och Aftonbladet. Hon menar dessutom att hon aldrig hade klarat av den avancerade svenskan i breven på den tiden. Hon tror att Björn måste ha gjort större efterforskningar angående Sven Sjögren än vad som framgick av lappen som polisen hittade i hans stuga. Björn hade pratat mycket om Sven Sjögren. Hon har också svårt att förlika sig med att Björn skulle ha misskött sitt jobb på brevskolan. Det var i så fall inte alls likt Björn. Hon resonerar att någonting måste ha hänt för att få Björn ur kurs, men det var i varje fall inget som han hade berättat för henne. Hon har också en lite otäck känsla av att Björn hade varit eller var på väg till Gotland våren 73, men hon kan inte säga detta säkert. Hon vill också minnas att Björn hade haft en katt i stugan. Han skulle aldrig ha lämnat katten kvar ensam. Hon tror inte heller att han kan ha lämnat katten någon annanstans. Den här katten hade funnits med i både Växjö och på Gotland. Hon berättar slutligen att hon mycket väl minns Bulvanen. Hon hade fått ett obehagligt intryck av honom. Hon bekräftar att Bulvanen och Björn hade umgåtts, men vad hon vet hade de inte haft någon kontakt efter sommaren 1972. Kort efter att den här podden började publiceras 2021 fick grävgruppen kontakt med en annan gammal bekant till Björn vid namn Kenneth. Kenneth berättade att han hade lärt känna Björn under dennes tid på Sankt Sigfrids folkhögskola. Bland annat spelade de teater ihop. Kenneth höll kontakten med Björn även efter det att han hade flyttat tillbaka till Stockholm och börjat på brevskolan. Kenneth känner sig helt säker på att Björn inte kan ha tagit livet av sig. Kenneth har också starka minnen av att Björn verkligen hade engagerat sig för Sven Sjögrens sak. Faktiskt redan 1971 när Friab skulle köpa Sjögrens mark. Kenneth minns det som att Björns engagemang blev ännu större när han fick reda på att Sven Sjögren hade försvunnit och att marken hade sålts till direktören för minkfarmen i Salthamn. Han minns tydligt att Björn hade antytt för honom att det var flera personer som låg bakom Sven Sjögrens försvinnande. Vad Kenneth minns var det mest direktören som Björn hade pratat om. Eventuellt kan det även ha varit några ytterligare personer med i bilden, men Kenneth kan inte minnas några namn. Han vill i alla fall minnas att Björn hade pratat om att han skulle göra vad han kunde för att marken inte skulle, citat, hamna i orätta händer, slut citat. Han hade också pratat om att han skulle konfrontera någon eller några av de personer som låg bakom försvinnandet. Kenneth beskriver Björn som en extremt smart och engagerad person som inte såg mellan fingrarna när det gällde såna här rättvisefrågor. Han minns inte riktigt hur han fick reda på att Björn hade försvunnit. Men han tror att han kanske fick reda på det via Björns polska flickvän. Själv har Kenneth aldrig varit i kontakt med polisen vad gäller de här uppgifterna. Kenneth säger att han känner till de anonyma breven, men på en direkt fråga förnekar han bestämt att det skulle vara han som har skrivit dem. Han har heller ingen aning om vem som skulle kunna ha gjort det. Teorin att Björn Adolfsson mördades på grund av att han visste för mycket i Sjögrenfallet, den vilar till stor del just på den mystiska anonyma brevskrivaren.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Utan brevskrivaren hade varit betydligt lättare att avfärda försvinnandet som ett tragiskt självmord där kroppen av en slump aldrig hittades. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i Björn Adolfssons ålder. Och det förekommer att personer som är djupt deprimerade lyckas dölja det så väl att ingen upptäcker det innan det är för sent. Men vad talar egentligen för att brevskrivaren verkligen var någon som hade kunskap i fallet och inte bara någon som ville få uppmärksamhet genom att jäcka polisen? Det starkaste indiciet för detta är att brevskrivaren genom sitt sätt att uttrycka sig i princip lyckades förutsäga att Björn aldrig skulle hittas i viken. Detta i ett skede när polisen visserligen hade börjat dragga men endast hunnit genomsöka en bråkdel av vattnet. En person som enbart hade velat ha uppmärksamhet genom att antyda att ett mord hade begåtts borde ha formulerat sig annorlunda. Och det med tanke på att omständigheterna i det läget ändå starkt talade för att kroppen mycket väl skulle kunna finnas i vattnet. Ett annat indicium som talar för att breven är seriösa är att de gäller ett fall som inte då hade omskrivits i tidningarna. Folk som söker uppmärksamhet genom att skicka in falska eller otroliga tips brukar göra det när det gäller väldigt omskrivna fall. Ett bra exempel på det är ju Palmemordet som jag ju också gör en podd om. Vad talar då för att brevskrivaren inte hade någon egentlig kunskap? Utan endast hade hört talas om omständigheterna kring Björns försvinnande och sen ville trolla polisen. Ett problem är att brevskrivaren egentligen inte avslöjar några fakta som polisen inte redan känner till. Det är mycket lösa uttalanden som citat lösningen är annorlunda och citat det finns trådar att nysta i. Men det är inga konkreta fakta att gå vidare på. De enda egentliga påståenden som presenteras i breven som polisen inte redan kände till är att Björn skulle ha, citat, engagerat sig i fallet, bedrivit efterforskningar och haft kontakter med mannen som fälldes för bedrägeri, slut citat. Dessa fakta har å andra sidan inte kunnat beläggas. Ytterligare ett faktum som skulle kunna tala mot att brevskrivaren var en person med insyn i fallet är att brevskrivaren aldrig mer hörde av sig efter brevet till Aftonbladet. Trots att denne i brevet hade sagt sig stå till tjänst om ytterligare information önskades. Men gjorde polisen verkligen allt i deras makt för att få kontakt med brevskrivaren? Svaret på den frågan är väldigt tydligt nej. Polisen slarvade snarare bort möjligheten till kontakt. I brevet till Aftonbladet bad brevskrivaren om en annons under avdelningen personligt i Dagens Nyheter den 8 eller 9 oktober 1974 med kontaktuppgifter. I en promemoria som polisen själv författade i ett senare skede skrev man citat. Genom Aftonbladets försorg har det annonserats i Dagens Nyheter den 8 och 9 oktober 1974 med angivande av två telefonnummer. Vid bevakning av telefonerna har inget samtal kommit. Slut citat. Men i det reportage som Christer Björle nyligen skrev i magasinet Horisont så avslöjas det att det här inte alls stämmer. Den 8 oktober 1974 fanns det ingen annons publicerad i DN. Alltså tvärt emot vad polisen säger i sin promemoria. Dagen därpå, den 9 oktober, fanns den annons. Den löd, citat, ring 12 eller 18 idag, du vet numret, slut citat. Polisen, eller kanske Aftonbladet, valde alltså att sätta in en annons endast en av dagarna. Och man uppmanade personen att ringa vid ett av två specifika klockslag, klockan 12 eller klockan 18. Men man uppgav alltså inget telefonnummer. Vilket nummer ansåg man att brevskrivaren borde veta? Var det numret till Aftonbladet eller var det numret till polisen? Och hur kommer det sig att polisen i sin egen promemoria senare ändå kunde påstå att man i annonsen hade angett två telefonnummer? Och vilka telefoner var det som polisen bevakade? Det har inte vi kunnat få någon klarhet i. Om man utgår från att brevskrivaren verkligen satt på relevant information och att Björn verkligen hade röjts ur vägen för att han visste för mycket. Vad skulle i så fall motivet för det ha kunnat vara? Finns det någonting som tyder på att Björn hade kunnat ha tillgång till några uppgifter eller dokument som hade varit så pass graverande att de skulle kunna motivera något så drastiskt som det som hände? När man läser förhörsprotokollet som upprättades när Björn den 16 november 1972 kontaktade Gotlandspolisen, då verkar det vid första anblicken inte röra sig om några revolutionerande uppgifter. Björn Adolfsson hade när han ringde till polisen sagt att han hade haft kontakt med både Sjögren och Bulvanen under sommaren. Då hade Björn uppfattat det som att Bulvanen skulle köpa hela gården, alltså både norra och södra skiftet. Björn nämnde också att det hade framskymtat att Sjögren skulle ha tecknat en pensionsförsäkring för någon del av köpesumman. Detta skulle ha varit av skattetekniska skäl. I förhöret verkar helt klart som att Björn Adolfsson menar att försäkringen var tecknad och klar. Inte att de funderade på att göra på detta sätt eller liknande. Varför skulle då det här med pensionsförsäkringen kunna vara viktigt? På något sätt har Bulvanen förmått Sven Sjögren att skriva på kontraktet för försäljningen av det södra skiftet. På kontraktet har Sven Sjögren kvitterat handpenningen på 50 000 kronor. Det är osannolikt att Sven Sjögren skulle ha gått med på att kvittera summan utan att ha fått några pengar. Och det gäller även om det rörde sig om en skenförsäljning. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att Sven Sjögren fick några nämnvärda summor med kontanter. En teori är därför att Sjögren skulle kunna fått eller blivit lovad någonting annat till ett värde av 50 000 kronor. Som till exempel en pensionsförsäkring. Polisen lyckades under utredningen aldrig hitta några belägg för att Sjögren skulle kunna tecknat en pensionsförsäkring. Under hela utredningen är det förutom Björn Adolfsson bara två ytterligare personer som överhuvudtaget nämner en pensionsförsäkring. Den första personen är Bulvanen. I ett förhör den 18 november 1972 säger Bulvanen att han inte har en aning om vad Sjögren kan ha gjort med pengarna. Men, påpekar Bulvanen, Sjögren hade planerat att köpa en pensionsförsäkring och sen hämta ut en mindre summa per månad för att minska skattetrycket. Även vaktmästaren säger i förhör att han minns att Bulvanen någon gång hade nämnt någonting om att Sjögrens mark skulle säljas till en firma och att en pensionsförsäkring skulle tecknas för beloppet. Anledningen till det skulle vara skattetekniska skäl. Det låter underligt att Bulvanen skulle teckna en pensionsförsäkring för egen räkning. En pensionsförsäkring kan normalt inkasseras först efter 55 års ålder. Bulvanen var ju bara 33 år gammal på den tiden. Det låter därför sannolikt att Bulvanen pratade om en försäkring för Sven Sjögrens räkning. Av ett brev daterat den 9 oktober 1970 i samband med att det var aktuellt att Friab skulle köpa Sjögrens mark framgår det att redan då hade varit tal om att det skulle tecknas en pensionsförsäkring för Sjögrens räkning. Det skulle vara en del av betalningen för att, citat, nedbringa skattepliktig del av köpeskillningen. Slutcitat. Det här kan ha gjort att Sven Sjögren redan var inställd på ett förfarande med en pensionsförsäkring. Skulle då bulvanen ha kunnat bedra Sjögren genom att upprätta en förfalskad eller på annat sätt ogiltig pensionsförsäkring till ett värde av 50 000 kronor och på det viset lyckas få Sjögren att skriva under kontraktet och kvittera att han faktiskt hade erhållit pengarna? Skulle Björn Adolfsson å andra sidan kunnat ha fattat misstankar och på något vis lyckats spåra upp den här försäkringen? Björn hade under hösten 72 och våren 73 arbetat med att samla in fakta från olika myndigheter och institutioner i Stockholm under sitt arbete med skrivkursen. Skulle Björn i så fall ha kunnat få fram bevis för att Sven Sjögren hade lurats att kvittera handpenningen för det södra skiftet med hjälp av en ogiltig pensionsförsäkring, så hade det utan tvivel kunnat leda till att även försäljningen av det södra skiftet hade blivit ogiltig förklarat. Alltså precis det köp som av direktören för minkfarmen i Salthamn ansåg som det allra viktigaste. Skulle det här i så fall ha kunnat utgöra tillräckligt motiv för att få Björn Adolfsson att försvinna? Björn säger alltså i förhöret med polisen 72 att han hade uppfattat det som att bulvanen avsåg att köpa hela gården av Sven Sjögren. Det här motsäger flera av de andra vittnena som snarare har talat om en skenförsäljning. Varken polis eller åklagare verkar därför ha varit särskilt intresserade av Björn Adolfssons vittnesmål. Några som borde ha varit intresserade är istället försvarsadvokaterna, alltså bulvanens försvarsadvokater. Med tanke på Björns uttalande vore det nästan tjänstefel av bulvanens försvarsadvokat att inte kalla honom som vittne för att kontra de vittnesmålen som talade om skenkontrakt. Bulvanen fick bevisligen möjlighet att läsa igenom polisens utredningsmaterial under julen 1972 och han bör då haft tillgång till polisens förhör med Björn. Om det togs någon kontakt mellan bulvanens juridiska ombud och Björn Adolfsson så är det ingenting som än så länge har kunnat bevisas. En annan väldigt viktig fråga i det här sammanhanget rör bulvanens alibi vid tiden för Björn Adolfssons försvinnande. När Handenpolisen i maj 1973 kontaktade Gotlandspolisen, då hade Gotlandspolisen sagt att bulvanen för tillfället satt i fängelset och avtjänade sitt straff för bedrägeriet i Sjögrenfallet. Det är svårt att få ett starkare alibi än att sitta i fängelse. Men det har visat sig att det trots det finns ett frö av tvivel kring huruvida denna uppgift verkligen stämmer. Bulvanen hade ett par år innan händelserna i Sjögrenfallet blivit dömd till ett fängelsestraff på 5 månader. Det här straffet avsåg ett stort antal mer eller mindre genomtänkta bedrägerier. Det här var ett straff som bulvanen gång på gång hade fått uppskov med att avtjäna. Till slut hade han påbörjat detta straff den 15 december 1972 efter att han hade suttit häktad i samband med polisutredningen för bedrägeri i Sjögrenfallet. Redan den 22 januari 1973 hölls ett möte i behandlingskollegiet vid Visby fångvårdsanstalt. På det mötet beslutades det att bulvanen skulle friges villkorligt den 15 april 1973. Alltså lite mer än 2 veckor innan Björn Adolfsson försvann. I tingsrättsdomen den 4 april 73 höjde hovrätten bulvanens straff till 16 månaders fängelse. I domen beslutar hovrätten också att bulvanen ska häktas vid frigivningen från det pågående straffet, vilket alltså avsåg då den 15 april 73. Men det dröjde till den 8 maj 73 innan denna dom vann laga kraft. Björn Adolfsson försvann natten till den 2 maj 1973. Det vill säga mellan bulvanens fängelsestraff, precis i gränslandet mellan fängelsestraffen. Man måste då fundera på om bulvanen verkligen blev häktad som hovrätten hade beslutat. Eller om han kanske på något sätt lyckades bli utsläppt den 15 april, som ju hade varit den ursprungliga planen, och sen varit på fri fot ett par veckor innan misstaget till slut måste ha uppdagats. det här har vi grävt i, men det har inte gått att avgöra med säkerhet utifrån de register och arkiv som har kontrollerats av Olösta mords grävgrupp. Vad gäller Visby fångvårdsanstalts arkiv så saknas nämligen nästan alla handlingar från åren 1971 till 1974. Ingen kan svara på varför. Materialet har antingen försvunnit i samband med att det skulle överlämnas från anstalten eller så har någon stulit materialet ur arkivet. Men en sak står i alla fall klar. Det blev inga 16 månader i fängelse för Bulvanen. Han frigavs redan på måndagen den 29 oktober 73. Då hade han bara avtjänat 7 månader av sitt straff ungefär. Inklusive tiden har han suttit häktad inför rättegången. Den officiella motiveringen är gott uppförande. Men vi har ju redan berättat att den inofficiella förklaringen är en helt annan. Och den visar tydligt på Bulvanens förmåga att manipulera människor och att få dem dit han vill, även innanför fängelsemurarna. Under tiden i fängelset hade Bulvanen förmått en vårdare på fängelset att åka hem till hans dåvarande fästmö i Brisund för att hjälpa henne med sysslor i hemmet. Fångvårdaren hade länge avböjt att hjälpa till på det här sättet, men Bulvanen stod på sig och till slut gick den unge och nyanställde mannen med på att åka hem till Bulvanens fästmö. Då såg Bulvanen sin chans. Han gick till fängelseledningen och han påstod att fångvårdaren som besökte hans fästmö hade inlett en otillbörlig relation med henne medan han själv satt bakom lås och bom. Fängelsedirektören och cheferna köpte Bulvanens historia rakt av och det slutade med att fångvårdaren omplacerades till en anstalt på fastlandet. Bulvanen fick i sin tur strafftiden kraftigt förkortad och han blev frigiven kort därefter. Det finns så många obesvarade frågor runt Sven Sjögren och Björn Adolfsson. Det finns kanske bara en person som kan bringa klarhet i det här fallet. Så i nästa avsnitt ska vi som jobbar med olösta mord intervjua Bulvanen. Olösta mord finns på Facebook, följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Tack till Trippna A för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till grävgruppen Urban Järdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.